Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Kära Guds församling, låt oss be. O Herre Jesus, du som stod på stranden den där morgonen några veckor efter påsken. Och du fanns där för dina trötta lärjungar. Och du hade så mycket underbart tillreds för dem. Så Herre, har du sagt att du vill vara mitt ibland oss. Där två eller tre samlar i ditt namn. Och så är du här. Kom och möt oss med den nåd, med den hjälp och den godhet som vi behöver. Herre, välsigna var och en. I Jesu namn. Amen. Mjölet i krukan tog inte slut och olja fattades inte i kannan enligt det ord som Herren hade talat genom Elia. Det var den fattiga änkan i Sarepta som fick uppleva ett mycket stort under. En berättelse som vi hör om i dagens gammaltestamentliga läsning. Under den svåra torkan, under 3,5 års tid, hade Herren sin särskilda omsorg om sin profet Elia. Herren har alltid omsorg om det sina. Tänk om vi kunde komma ihåg det. Och så säger han till honom: se, jag har befallt en änka där i Sarepta att ge dig mat. Herren tog en hednisk kvinna norr om landet i sin tjänst för att hjälpa sin trogne tjänare. Jesus har åtminstone vid ett tillfälle påmint sina åhörare under sin tid här, under sin vandring på jorden, påmint om den här händelsen. Och det var vid gudstjänsten i Nasarets synagoga som det berättas om i Lukas 4. Och så ville Jesus med det peka på den händelsen i Sarepta som någonting viktigt och som vi ska lägga märke till. Och därmed också så har han ju också bekräftat historiciteten, att det verkligen hände det som står att det hände. Det var alltså svår hungersnöd både i Israel och i länderna runt omkring. Och så sände alltså Herren Elia till den lilla staden Sarepta. Och när han då träffade på den änka som Herren hade utvalt, så sa han så här till henne: hämta lite vatten åt mig i kärlet så att jag får dricka. När hon gick för att hämta det ropar han efter henne: ta också med en bit bröd åt mig. Men hon svarade: så sant Herren din Gud lever, jag har inte en kaka bröd utan bara en näve mjöl i krukan och lite olja i kannan. Jag håller just på att samla ihop ett par vedpinnar och ska nu gå hem och laga det till åt mig och min son, och vi ska äta det och sen dö. Då sa Elia till henne: var inte rädd, gå och gör som du har sagt. Men laga först till en liten kaka åt mig och bär ut den till mig. Laga sen till åt dig och din son. För så säger Herren Israels Gud: mjölet i krukan ska inte ta slut och olja ska inte fattas i kannan fram till den dag då Herren låter det regna på jorden. Men laga först till en liten kaka åt mig. Det ligger en hemlighet gömd i det där lilla ordet först. Herren kallade änkan till helig tjänst. Hon skulle förse profeten med mat. Men det var slut i hennes förråd för att kunna baka bröd. Men av det allra sista så skulle hon alltså baka när hon skulle baka nu bröd för sista gången, tänkte hon. Så gav Herren henne en befallning och ett löfte. Befallningen var alltså: du ska först baka en liten kaka åt profeten. Och löftet var att oljan och mjölet inte skulle ta slut. Då skulle hon få lov både att ha mat i huset för sitt husfolk och få lov att stå i den här tjänsten i Guds rike. Och det blev så. Mjölet i krukan tog inte slut. Oljan i kannan tog inte slut. Och Elia bodde en trappa upp i hennes hus under en lång tid. Men om man läser vidare i texten som står i första kungaboken 17, så drabbar en ny motgång den här kvinnan. Hennes son, han var uppenbarligen en ganska liten pojke, han blev sjuk, fick svår andnöd och dog. Men hon blev snart mycket tröstad. Ja, det är underbart att läsa berättelsen som följer. För Elia fick väcka upp den lille pojken och bära honom ner frisk till sin mamma. Och då säger kvinnan till Elia: nu vet jag att du är en gudsman och att Herrens ord i din mun är sanning. Och så är det alltså tre under som händer. Första undret, detta är frågan om mjölet och oljan. Och det andra är att den lilla pojken får liv igen. Och det tredje är att kvinnan får en verklig tillit till profetens ord, att det är Guds ord. Detta därför att hon gjorde som profeten sa: baka först en liten kaka åt mig. Frågan om ordet först kommer tillbaka i dagens evangelium. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Och jag vill ge två exempel på vad det här lilla ordet först skulle kunna betyda i vårt vardagsliv. Om att söka Guds rike först. Vi söker Guds rike genom att ta vara på Guds ord och låta det få gälla i våra liv. Men att söka Guds rike först, ja, jag menar att det bör få till exempel det här utseendet. Att jag börjar dagen med att lyssna till Guds ord, med bibelläsning och bön. Att det får så att säga första prioritet. Att mina ögon och mina öron liksom är där i Guds ord. Att vi inte börjar dagen med att kolla mejlen eller läsa och höra senaste nytt via tidning eller nätet. Det handlar om detta, att Herren ska få vara alldeles först. Du läser och lyssnar för att få höra vad Herren din Gud vill påminna dig inför den nya dagen. Och det andra exemplet handlar om hur jag gör med min ekonomi. Laga först till en liten kaka åt mig, sa profeten till kvinnan. Kanske att det kan få tillämpas så här: att när jag vid månadens slut ska betala mina räkningar, så gör jag som jag vet att så många i denna församling gör. Att jag avskiljer först det som ska gå till hans rike. Och Herren leder oss i hur mycket det ska vara. För många har tionde varit ett riktmärke. Och många kristna kan vittna om erfarenheten att mjölet i krukan och oljan i kannan tog inte slut. Så står vår Herre Jesus framför oss här idag, framför var och en, och säger: sök först mitt rike. Och det innersta i detta handlar om den där förtroliga vänskapen med honom. Att vi varje dag har vår sak klar med honom. Med honom som kom för att genom sin död vinna ny rättfärdighet åt oss. Så låt oss därför nu bekänna att vi ofta i våra liv har bytt ut det lilla ordet först och satt vadå för någonting? Sen, inte nu. Att vår nyfikenhet övervann vår kärlek till Guds ord. Först måste jag ju kolla nyheterna. Att min kärlek till pengar många gånger stängt mitt hjärta för honom. Vår synd ser olika ut, men kommer ur samma källa som vi alla har, vårt eget onda jag. Men med allt, inklusive hjärtats onda källa, får jag komma till honom nu med min bekännelse. Och han räcker till oss det största av allt, sin rättfärdighet, det vill säga syndernas förlåtelse. Och med syndernas förlåtelse, evigt liv. Och ny bekräftelse på detta får vi när vi kommer här vid nattvardsbordet. Och så får höra orden: Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet. Låt oss be. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre vår Gud, du som sörjer för allt skapat, lär oss att alltid först söka ditt rike och din rättfärdighet, så att vi förlitar oss på din nåd och av din hand tar emot dina gåvor. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så lyssnar vi på nytt till första kungabokens 17 kapitel, verserna 8, från vers 8 till 16. Om det som vi nyss har talat. Herrens ord kom till Elia. Han sade: stig upp och gå till Sarefat som hör till Sidon och stanna där. Se, jag har befallt en änka där att ge dig mat. Han steg upp och gick till Sarefat. När han kom till stadsporten fick han där se en änka som samlade ved. Då ropar han till henne: hämta lite vatten åt mig i kärlet så jag får dricka. När hon gick för att hämta det ropar han efter henne: ta också med dig en bit bröd åt mig. Men hon svarade: så sant Herren din Gud lever, jag har inte en kaka bröd, utan bara en näve mjöl i krukan och lite olja i kannan. Jag håller just på att samla ihop ett par vedpinnar och ska nu gå hem och laga det till åt mig och min son. Vi ska äta det och sedan dö. Då sa Elia till henne: var inte rädd. Gå och gör som du har sagt, men laga först till en liten kaka åt mig och bär ut den till mig. Laga sen till åt dig och din son. Ty så säger Herren Israels Gud: mjölet i krukan ska inte ta slut och olja ska inte fattas i kannan fram till den dag då Herren låter det regna på jorden. Då gick hon och gjorde som Elia hade sagt. Hon hade sen att äta en lång tid, hon själv och han och hennes husfolk. Mjölet i krukan tog inte slut och olja fattades inte i kannan enligt det ord som Herren hade talat genom Elia. Och dagens epistel ur Filipperbrevets fjärde kapitel. Aposteln Paulus skriver: jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Så lyder Herrens ord.
Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus. Jesus sade till sina lärjungar: Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, de skördar inte, samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske fader dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Gör er därför inte bekymmer och fråga inte, vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Det ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Så lyder det heliga evangeliet. Låt oss be. Kom Herre Gud, du heliga ande, och verka med ditt ord på våra hjärtan. Amen. Den här söndagen är en tröstesöndag. Gud vill påminna oss om att han har omsorg om oss. Gud vill påminna oss om att det finns en som alltid har bekymmer för oss. Och därför slipper vi göra oss allehanda bekymmer. Men det handlar också om att vi ska räkna med detta och söka Gud. I många kyrkor finns det ett sånt här Guds allseende öga som är ritat. Så är det en av de kyrkor som jag tjänstgjort mycket i. Där finns det en triangel, Guds öga. Och det har nog betonats lite olika i olika tider. Många gånger har nog betonats detta att Gud ser dig. Alltid går inte att lura Gud. Och det är sant. Vi kan inte lura Gud. Vi kan inte tänka att det här som jag gör som inte är bra, det ser ingen. Jo, Gud ser det. Men det här ögat är lika mycket en påminnelse om Guds omsorg. Gud ser dig och älskar dig. Gud ser dig med kärlek. Gud ser dina bekymmer. Han ser dina önskningar, dina tillkortakommanden. Han ser på dig med kärlek och han vill vara nära dig. Gud ser förvisso vår synd. Men Gud ser ett steg längre. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud ser räddningen och vill att vi ska se den och ta emot den, räddningen i Jesus. Den här söndagens evangelium kan vi sammanfatta i tre korta, enkla uppmaningar. Och den första uppmaningen är helt enkelt: räkna med Gud. Räkna med Gud. Väldigt ofta i vårt vanliga vardagstänk så kommer väl väldigt lätt här att man ska sköta sig själv och man ska sköta sitt. Och man ska ha kontroll. Det är väldigt viktigt att ha kontroll över allt som man har för sig. Och om någonting går fel, då kan det vara dags att be till Gud och be om Guds hjälp. Gud blir någon slags nödutgång när jag inte har koll på läget och när det inte alls blir som jag tänkt och kanske blir riktigt illa. Men om allt tuffar på som det ska så går det ganska bra ändå. Men då säger Guds ord, räkna med Gud alltid. Vi behöver Gud, ha med Gud hela tiden. Inte bara när vi samlas i kyrkan och ber och sjunger lovsång, utan också i vardagens alla situationer. Jesus ger exempel från skapelsen. Himlens fåglar och markens liljor. Fåglarna, de bekymrar sig inte för morgondagen, och ändå äter de sin föda. Och liljorna och alla andra blommor, de har en slösande skönhet som de bara får av nåd. Och då säger texten idag så väldigt eftertryckligt, det går inte att missa det. Om Gud lägger ner så mycket omsorg i sin skapelse, skulle han då inte bry sig ännu mer om oss? Gud, Fadern i himlen, vet ju vad vi behöver. Och vi får lära oss den både enkla och svåra läxan att lita på detta. Att räkna med detta. Att räkna med Gud. Att överlåta bekymren åt Gud. Att liksom lägga bekymren i Guds hand och säga, Gud, du får ta hand om detta. Jag vet inte hur detta ska lösa sig, men du får ta hand om detta. Och Gud säger till oss i dagens texter att du slipper att gå tyngd och göra dig bekymmer. Det som texten stryker under att vi ska göra, det är att räkna med Gud. Att räkna med Gud, det är ju att lyssna till vad Gud vill. Att vi ska vara lyhörda för vad Gud vill säga. För Gud har någonting att säga till oss varje dag i sitt ord. Vi ska lyssna som lärjungen till sin mästare. Att räkna med Gud är också att ha en förväntan på Gud. Många gånger är det kanske så att Gud kan göra väldigt lite, därför att människor väntar sig väldigt lite av Gud. Men Gud vill ge. Han vill låta vår bägare flöda över av sina gåvor, och vi ska sträcka oss efter dem. Att räkna med Gud är också att ha respekt för Gud, att vördnad för Gud. Vi har lärt oss det, att vi ska frukta och älska Gud över allting och lita på honom. Vi ska räkna med Gud, vi ska ta det på allvar. Den andra uppmaningen är, sök Gud. Det går inte att missa det när man läser texten idag. Sök Gud. Jesus säger ju också väldigt tydligt det som vi hörde i början på gudstjänsten. Prioritera detta först. Sök först Gud och hans rike. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Sök det här först. Många kristna gör precis tvärsom. Allt det andra först. Och Gud, om det blir tid över. Och det blir det många gånger inte, för att det är så oändligt mycket som bara trillar över oss. Att söka Gud, det måste få tydliga nedslag i livet. Vi ska söka Gud där han är. Där han har lovat att alltid möta oss. Så fungerar det ju i vardagslag. Om jag blir väldigt hungrig och måste få någonting, ja, då går jag ju till köket och kollar i kylskåpet eller i skafferiet, finns det någonting jag kan äta. Och skulle jag vara ute i trädgården och arbeta och komma in och är alldeles jättetörstig, så går jag ju dit där vattnet finns för att dricka och släcka min törst. Så fungerar vi ju. Och då säger Jesus, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Det är alltså till Jesus Kristus vi ska gå med de allra djupaste behoven. Och när vi söker Herren Jesus som vår Herre och Frälsare och hans nåd, då kan han fylla de behov som ingen annan kan fylla. Och Jesus är stora löften som han står fast vid. Och då ska vi prioritera detta i våra liv. Att söka Gud, det får konkreta nedslag i livet. Det är inte någon fin tanke som svävar i teorin, utan det får nedslag. Det visar sig hur jag hanterar min bibel, om den blir använd eller oanvänd. Att söka Gud, det visar sig hur vi gör med vår söndag. När vi söker Gud så ger Gud förbehållslöst stora löften. Han säger, den som söker han finner. Den som kommer till mig, säger Jesus, ska jag sannerligen inte kasta ut. Den som söker Gud är ju en sökare. Och det är viktigt att söka för att finna, att vara beredd att ta emot det Gud ger. Ibland i vissa sammanhang så låter nästan som det är finare att söka än att finna. Människor säger att jag är en sökare, men det är ju mycket bättre att säga att jag har funnit skatten. Jag vet var skatten finns. Och skatten som Gud har gjort i ordning åt oss, det är ju Jesus Kristus, Guds son. Han är den som gör Guds kärlek tydlig för oss. Han är den som tar oss med ända hem till Gud. Han är den som ställer till rätta det som vi trasslar till och smutsar ner och gör fel. Han förlåter synder. Han ger nåd och liv. Han är ju frälsaren. Och när vi ska söka Gud, ja, du är du Herren Jesus Kristus vi ska rikta oss till, hålla fast vid och ta emot ifrån. Ja, det andra är att vi ska söka Gud. Och det tredje uppmaningen, och den har vi redan hört lite grann om i början i gudstjänsten, lyd Gud, lyd honom. Och där har jag tänkt säga några ord om änkan i Sarefat, och det har ju Bengt redan pratat om, så att det, men upprepning är ju inte fel heller. Hon fick ju det här fina uppmaningen att först göra i ordning mat till profeten. Hon fick ju ett fantastiskt löfte. Det skulle inte ta slut för henne, det här som bara var lite kvar, mjölet och oljan, utan det skulle räcka. Men hon sattes inför ett lydnadsprov. Hon fick löftet, men det var knutet till ett lydnadsprov. Hon skulle först göra till profeten, och sen skulle det andra hon och sonen kunna äta. Logiskt sett så har det varit väldigt lätt att tänka tvärsom. Men hon fick det här provet, och hon gick in i den lydnaden, och Gud välsignade den, och Gud höll sitt löfte. Gud välsignar lydnaden. Sin nåd och allt gott lovar han alla de som håller hans bud, står det. Gud välsignar lydnaden och ger sina gåvor i överflöd. Guds löfte blir alltså kopplat till lydnaden. Idag är ju en alldeles speciell söndag som upptar mångas medvetande både i och utanför kyrkan. Det är ju idag, det är den här valdagen. Och då får vi också en fråga som vi som kristna får ha med oss. Var vi hittar kristna män och kvinnor som vill lyda Gud. Som vill, vi kan välja in i riksdag och kommun och landsting, och som har med sig detta att man vill vara lyhörd för Guds vilja. För vi behöver människor i samhället som har tydliga kristna värderingar, som har tänkande och handlande som styrs av detta att jag vill lyda Gud. När viktiga beslut ska fattas på olika nivåer i vårt samhälle, För vi behöver ha kristna människor i samhället som ett salt och ett ljus. Som någonting sunt och äkta och riktigt och friskt och levande. Och det är ju faktiskt Jesu uppdrag till oss. Vi ska leva i världen, inte av världen, inte på världens vis, inte med de värderingarna, men vi ska leva mitt i världen med de gåvor Gud har gett oss. Och på det sättet så tillhör vi ju som kristna två riken. Från dopet tillhör vi Guds rike som sträcker sig ända in i himmelen. Och så tillhör vi också samhället på jorden. Och där har vi ett ansvar och en uppgift. Och där ska vi i våra egna liv fråga efter Guds vilja och följa den. Och idag får vi som har förmån att få rösta också ha den frågan. Hur kan jag ta med mig detta när jag röstar idag? Där finns också lydnaden för Gud med som en väldigt viktig fråga. För Gud kallar oss till detta att lyda hans bud, lyda hans vilja. Vi lever i en tid som mycket präglas av någon slags individualism. Att jag ska göra som jag själv vill och ingen har med det att göra. Om jag inte skadar någon annan förstås, men jag gör som jag själv vill och det ska inte någon annan lägga sig i. Så går tänket väldigt ofta. Men det Guds ord möter vi ett annat tänk. Vi är skapade av Gud, vi står i relation till Gud och Gud har en helt berättigad förväntan på oss att vi följer hans vilja, att vi lyder honom. Och det är precis som det var med änkan i Sarefat, att Gud knyter ihop välsignelsen till lydnaden. Nu är det så med vår lydnad att den kan aldrig bli så som den skulle vara. Vi har ett syndafördärv. Det sätter krokben för oss gång på gång. Varenda dag har vi ärende till frälsaren att be om förlåtelse. Det finns brister i vår lydnad. Men vår räddning är att Jesus är en frälsare. Hos honom hittar vi en verklig lydnad, en fullkomlig lydnad för faderns vilja. Han var lydig ända till döden på korset. Och tack vare det så finns det förlåtelse för våra synder och tillkortakommanden. Och det märkliga är att när vi tror på Jesus Kristus, då räknar Gud Jesu lydnad som vår egen. Det är märkligt. Då räknar Gud som om vi har varit lika perfekta och fullkomliga som Jesus. Det är Jesus som är vår räddning och vår salighet. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.